Det här är då en bok som är förlaget till 1650-talet i Gamla Karleby. Och då på den tiden så var ju Gamla Karleby inte mer än ungefär 35 år gammalt.
Mm. Och betydligt mindre än nu också.
Ja, betydligt mindre. Enligt kyrkoböckerna så fanns det ju inte mer än 350-400 invånare i staden. Men staden hade ju inte så där förfärligt många byggnader heller, utan det fanns ungefär en mellan 100-120 byggnader som var byggda då enligt den tidens stadsplan längs sundkanten.
Ja. Och till denna historiska miljö har du förlagt din roman. Hur mångt skönlitterära verk är det här nu som du har författat?
Om man räknar dem på det viset så har det kommit en spänningsroman på svenska för en 5-6 år sedan, och sen har jag skrivit då två spänningsromaner på finska för VSOY-förlaget. Ja. Den ena heter Nämn Vuoksi och den andra heter Ahneuden hinta. Mm. De är ju båda förlagrade då i en affärsmiljö, eftersom jag då har jobbat inom näringslivet de senaste 38 åren. Så därför blev det ganska naturligt att förlägga dem.
Det här har du kunnat bygga på dina erfarenheter och minnen. Och förstås skarva och fabulera. Men om jag skulle nu här be dig, Lars Strang, berätta om dig själv. Vem är du?
Jag är då som sagt född i Kokkola och växte upp där och blev student 1971, och därefter som många andra så flyttade jag också då till Åbo för att studera, och det blev ju ekonomi. Det brukar ofta bli på det viset, den som inte vill veta att den blir läkare eller att den vill bli ingenjör, så de brukar hamna då på Handelshögskolan i Vasa eller Helsingfors eller Åbo. För min del blev det då Hanken i Åbo.
Mm. Var det så då att du inte visste vad du, eller var det ett brinnande intresse för ekonomi som gjorde det, eller var det så att ja, men vi tar det här nu?
No, det var nog mera det senare. Jag hade tänkt att bli gymnastiklärare skulle vara riktigt, riktigt spännande, och sen tänkte jag också att biologi skulle intressera mig, men sen blev det då när man inte riktigt har bestämt sig att jag vill bli det ena eller det andra, så då blev det då ekonomi för min del, och jag beklagar ju inte det beslutet.
Nej, du verkar ha trivats. Du har ju doktorerat också rent av. Så.
Det stämmer det, ja. Jag jobbar ju då efter jag blev klar från Handelshögskolan, och jobbar jag då på bland annat fiskasmekaniska verkstäder, och därefter på Cargotech som ekonomidirektör, och därefter på Sanitech med samma uppgifter då. Och sen jobbar jag då, sen fick jag mitt första vd-jobb då för ett krisbolag som hette Alcom Group, som hade ett antal bolag i den gruppen, vilka alla gick med förlust, och mitt uppdrag var då att försöka rekonstruera bolagen, och efter att de började tjäna pengar så var min uppgift att sälja dem och leverera pengarna till banken.
Mm-hmm.
Efter det så blev jag intresserad av hur man på riktigt ska omstrukturera företag, och gjorde då min doktorsavhandling i omstrukturering av företag, där jag då hade ett exempel på 60 finska bolag som hade varit i kris.
Ja, just det, ja. Nå, krisföretag, så det finns det tyvärr, eller funnits rätt så gott om.
Det finns, beroende på att miljön förändras och anpassningen till nya omständigheter, så den är inte så där förfärligt enkel, och det märker man ju när man läser vilken dagstidning som helst, då är det alltid vissa bolag som inte klarar av den här omställningen, och då blir det kris.
Ja, man måste förändras när världen förändras.
Precis, ja.
Nu är det nu, är du fortfarande aktiv inom näringslivet, eller är du fri författare nu?
Ja, jag ser på mitt liv på det viset att jag hade min första del av mitt liv, så det var under de 25 första åren, och det var då att då ville jag utvecklas och lära mig och studera, och sen kom då det andra skedet i mitt liv, och det var då att jag ville som alla andra då bygga familj och skaffa hus och sommarstuga och båt och allt det där som man ska ha. Hund blev det nu inte, men allt annat, och det var då som fas två i mitt liv, och därefter så började mitt min tredje fas som då började efter det att jag slutade mitt yrkesverksamma liv, och då får man ju göra vad man vill, och då bestämde jag mig för att jag vill lära mig att skriva, och på den vägen så är jag fortsättningsvis.
Ja, när du studerade och forskade och arbetade, då blev du skrivet sådana faktatext.
Då blev jag skrivet faktatext och det här. Det är lite, jag vet inte om det är bra eller inte bra, för då när man skriver vetenskaplig litteratur, så då skriver man enligt ett visst mönster. Och det samma mönster gäller inte när man skriver skön litteratur. Så jag tror att jag blev tvungen att lära bort först innan jag kunde lära mig nytt.
Ja, det behöver inte bara vara fakta i könlitteratur, utan det är fabulerande.
Där får man hitta på, hitta på saker. Men å andra sidan så i den väldigt, väldigt hårda konkurrensen som vi har inom författarvärlden, så kan man ju inte hitta på ostrukturerat, utan man måste ha en röd tråd, och samtidigt måste man ha tillräckligt mycket spänningsmoment, och sen måste texten vara komprimerad, för folk orkar inte läsa onödig text, allt det måste slaktas bort.
Alla orkar inte läsa sådana Knausgård-tegelstenar på flera tusen sidor.
Nej, men, men konstigt nog så finns det sådana som orkar läsa Knausgård också.
Ja, okej. Ja, vad läser du själv förresten? Jag menar, skriver du sådana böcker som du själv absolut vill läsa, eller skriver du, ja?
Nu för tillfället så har jag ju läst här under våren så en fantastisk roman av Hjalmar Söderberg. Den allvarsamma leken.
Ja.
Den var så förfärligt bra, så jag har inte sett någonting motsvarande som har kommit ut under de senaste 4-5 åren. Så därefter läste jag även hans glasroman, men den tyckte jag inte var lika bra. Och sen läste jag då de här utvandrarna och
alltså det här, den trilogin,
och den var också fantastiskt välskriven. Så jag undrar om vi överhuvudtaget har utvecklats så det är förfärligt mycket vad gäller författarskap när man då läser de här gamla klassikerna. De står sig nog om man bara orkar gå till bokhyllorna och plocka fram de här verken.
Men blir du ändå inspirerad när du läser god litteratur? Du blir nedslagen att det är någon vits jag skriver, för det finns redan så bra böcker.
Alltså det är väl det som är lite speciellt med den här branschen. Det är ju någon som har sagt att allt som går att skriva om har man redan skrivit. Och sen för de här nya författarna så gäller det bara att skriva samma sak, men på ett mycket bättre sätt. Så att utmaningen är grym.
Ja. Nåja, du berättade om de här två deckarromanerna som utspelas i businessvärlden. Den här Noun Voxy handlar om läkemedelsindustrin, visst?
Det stämmer det, ja.
Ja. Men nu då, en historisk roman. Hur kom du in på det spåret?
I grunden så finns det ju då ett intresse för historia. Och som det ofta brukar vara så har man ju en bra lärare i samskolan i något ämne som brukar intresse vakna. Och vi hade då en förfärligt bra historialärare, och han kunde stå framför oss då, framför skolklassen och berätta historia, så alla var knäpptysta och bara lyssna. Och jag hörde ju till en av dem också, och det som man då fick lära sig, det var ju europeisk historia, men inte nordisk historia. Så där blev en sån här liten lucka. Jag tänkte nog att jag någon gång vill komma tillbaka och läsa även vår egen historia, som vi då har missat helt enkelt, beroende på att studieplanen för historia var gjord på det viset. Så det var en sån grundläggande orsak till varför jag då ville skriva historia. Och själva impulsen till att det just blev en historiebok om Gamla Karleby, så det var det att jag fick av min mamma en bok som hette då Gamla Karlebys historia. En mycket väl dokumenterad bok över hur samhället fungerar i början på 1600-talet och mitten på 1600-talet. Med vad borgmästaren hette och vem som var fogde, och sen hade man refererat till många rådsturets protokoll där någon hade fastnat med sitt hår i repslagarens repban och anklagade repslagarna för att han får inte ha sin repgård just där längs den här storgatan där det går så mycket, mycket folk, att till och med hon hade då fastnat med sitt hår i repet. Och fru murmästa som då anklagade den här repslagar John för att han hade misshandlat henne, så i slutändan fick hon då rätt, och rådsturrätten så bestämde då att repslagar John, han får flytta sin repslagarfabrik till något annat ställe. Sånt här kan man läsa, ja. läsa i de här gamla böckerna.
Mm. I hur stor utsträckning har du kryddat då din roman med just såna här historiska fakta?
Den här romanen så den bygger ju då på allt på historiska fakta. Men sen har jag satt in fiktiva figurer, så den här, han som är huvudperson, så det är en Anders Smed som då är en sån här häftig person, och han kan inte förstå varför det finns orättvisa i världen, och han kämpar då för sina rättigheter. Och samtidigt har vi då en annan fiktiv person, en flykting från Karelen och som heter Aini, och hon är flykting därför att deras hemgård brändes, och det är så tillvida sant att den här Räsänens hemgård vid Lieksa, så den brändes av ryska kosacker, och en stor del av den byns befolkning tvingades fly, och några av dem kom då ända till Österbotten. Men även då den fiktiva person.
Ja, no, jag ska be dig ge bort handlingen, då är det ingen... Då minskar intresse för att läsa boken, men att är det öppet slut som man brukar lämna om man är smart författare, plats för en uppföljare?
Oh, ja, det är på det viset att den här romanen, så den beskriver tiderna då från 1654 till 1660, och sen får då romanen ett naturligt slut, men å andra sidan så fortsätter ju Anders med sitt liv, och han finns med ännu då i under stora ofredstiden 1714, men då är han ju redan 75 år gammal. Så det finns nog en naturlig fortsättning då på den här romanen.
Ja, då nu Smedjan vid Sunde är utgiven, har du framtiden utstakad för dig själv? Har du börjat skissa på en uppföljare redan?
Jag tror nog att alla författare i min situation gör det. Kanske rent av även därför för att jag själv vill veta hur Anders Meds liv slutar. Och det kan man ju inte få reda på något annat sätt än att skriva romanen.
Just det. Och hur är det med den här pågående business-trilogin, är det så vi kan kalla den, med de här två andra böckerna? Kommer du att återvända till dem?
Det gör jag säkert, men just för tillfället så tycker jag att de här historiska romanerna är så pass spännande och är så intressanta, så jag har svårt att släppa dem innan de är klara.